Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24 med mig Henrik Thorsson och välkommen Klaus Stolpe.
Ja, hej, tackar, tackar.
I dagens avsnitt som egentligen läggs upp på nyårsafton så kommer vi att prata om en liten speciell företeelse, nämligen de kandidater som aldrig blev något. Nu menar jag inte de som direkt förlorade som Kamala Harris till exempel senast, utan de där andra som har varit med som tredje kandidater eller till och med fjärde kandidater som har tjänat röster, som har påverkat valet. Och en sån kandidat fanns ju faktiskt med fram till slutet av sommaren, Robert F. Kennedy Jr. som sen hoppade av, stöttade Trump och nu har erbjudits en ministerpost. Men de här kandidaterna, de är väl inte så uppenbara så att säga. De har inte alla påverkat, men några gånger genom historien har det hänt. Eller vad säger du?
De är inte många, men att det finns, och det kändes ju mer aktuellt så länge den här Robert F. Kennedy Jr. var med, för att det spekulerades ju att kan han bli en av de här historiska som kommer upp i 10% och det här, det kunde han väl i för all del ha blivit så länge Biden var med, för att då talar man om sådana här double haters, alltså sådana som tyckte illa om både det här Biden och Trump, helt enkelt för att man just upplevde det, att bäst före datum hade passerat för båda två. Men ja. Och det är ju knappast en slump att Kennedy valde att hoppa av en kort tid efter att Biden hade gjort det, för att då blev ju läget ett annat. Nu säger jag inte att en massa strömmar till Harris, men en del gjorde det och då valde Kennedy att tacka för sig. Och då ska vi komma ihåg här också, om vi nu ska uppehålla oss vid honom en liten stund, att han har ju då tidigare identifierat sig som demokrat och var aktuell för primärvalen. Där tills han bestämde sig för att ställa upp som obunden. Så han är ju något ombytlig, vilket även hans släktingar har varit nog så måna om att påpeka från första stund, att han försöker åka snålskjuts på det här efternamnet, men inte ha någonting att komma med. Men att om vi nu leker med tanken att Biden ska ha varit kvar, så då skulle väl Kennedy nog också ha varit kvar, åtminstone längre, oklart om han skulle ha varit kvar fram till valet, men att han skulle kunna få en del sådana där röst, kan vi kalla det missnöjesröster, och kanske framförallt i sådana delstater där man vet att loppet ändå är kört. Att vi tänker nog, som vi nu har sagt många gånger, att de flesta bor i delstater där man vet vem som kommer att vinna valet, och då kanske man kan, då har man ju en annan, kanske ett annat incitament att markera sitt missnöje med att rösta på någon helt annan. Men om vi nu ska tala om sådana här tredje kandidater som har påverkas, så det behöver ju inte nödvändigtvis vara de som har fått flest röster. Den första jag kommer att tänka på så är ju kanske Ralph Nader, en sån här konsumentaktivist eller vad vi vill kalla honom, som var ganska känd, som ställde upp 2000, och då han drog ju nog undan mattan för Al Gore. Som, för att, jag menar, om vi säger att Ralph Nader ska ha dragit sig ur, så är det ju ganska säkert att Al Gore ska ha blivit president, för att inte skulle ju speciellt många av hans röster ha gått till George Bush den yngre. Men att nu det blev som det jämnt som det var, så det var ju bara att kolla där i Florida som avgjorde allting, att om Gore skulle ha fått en liten del av de röster som riktigt Nader, så skulle Gore ha blivit president.
Ja, och Nader, stod han för de gröna eller vad?
Ja, han var uppställd för de gröna.
Så att han var ju då kanske absolut en konkurrent, eftersom Al Gore också, jag menar, då var det i samma läger på ett vis.
Ja, alltså vi säger så här, att Al Gore hade ju en väldigt grön profil.
Ja, just det, så kan man säga, precis. Och, så det var ju ren konkurrens. Men jag tänker ju på de här Taft och det vi har pratat om så mycket 1912, det där valet.
Ja.
Då var det ju väldigt speciellt också. Är det kanske nummer ett helt enkelt av de här allihop?
Jo, eller? Alltså om vi tar och tittar på de här, vi säger nu de som har inte blivit vare sig etta eller tvåa och ändå det här han får mycket röster och gör en rangordning utgående från det, så då är det William Howard Taft som 1912 då, som du nämnde, som är etta på den listan, för han blev sittande president och led ett svidande nederlag, men han fick ju faktiskt 23% av rösterna och det här så var ju ett besynnerligt val, för att demokraterna var ju väldigt försvagade, men ändå blir det en demokrat som vinner överlägset. Woodrow Wilson får knappt över 40% av rösterna, men han vinner i de allra flesta delstater. Då har vi, alltså var det dessutom en socialist som Eugene Debs som fick 6% av rösterna. Det är ju mesta någon uttalad socialist någon gång har fått. Och sen har vi
då var det egentligen 4 den gången.
Ja, precis. Men den där Debs var ju inte i närheten av att vinna i någon delstat. Men i alla fall 6% för en som kommer på fjärde plats är ju... Det låter kanske inte så mycket, men det är ju liksom massor i ett jämförande perspektiv. Att den där Debs måste ju vara en av de fjärde platsare som har fått flest röstar någonsin. Men... jag vet på rak arm några som har fått mera, men de är lätt räknade. Men då var det ju så att Taft var sittande president, och före honom hade vi ju haft den här mycket extroverte Theodore Roosevelt som då ville göra comeback. Han hade ju avstått från att ställa upp 1908, och sen säger han 1912 att hej, att jag vill vara med igen. Och då är det ju så att republikanerna så fastnar ändå för Taft. Man hade ju inte utvecklat de där primärvalen på den tiden, utan det var ju partieliten som styrde, kan man ju säga, och Theodore Roosevelt ställer upp på egen hand och blir tvåa i valet, så att de här båda får ju 50% av rösterna totalt. Taft får 23% och Theodore Roosevelt får 27, och Theodore Roosevelt vinner i en delstat, men Taft vinner ju knappt i någon delstat. Det är väl två små delstater han vinner eller något sånt. Så att här kan man ju då tycka att var en sittande president som bara får 23%, han måste ju ha varit urussel och hans barn har varit kantade av skandaler och sånt, men att det handlar ju helt enkelt om hur situationen såg ut, att hur kontexten ligger, alltså att Theodore Roosevelt ställer upp och utmanar.
Och som har varit president.
Ja, men precis, vem som helst inte. Att det här är ju ungefär som om Trump skulle ha förlorat primärvalet mot Nikki Haley eller vem som helst, DeSantis eller någon, och sen valt att ställa upp i alla fall.
Men det är ju likt Trump, för att här kommer ju Trump liksom in på andra rundan och ställer till det, och sen blir skjuten också när han håller tal, vilket Roosevelt också blev i det här fallet.
Det är sant, alltså det är en av de kända grejerna med Theodore Roosevelt var ju att han ju faktiskt blev skjuten medan han höll ett tal, och det var ju inte medan han var president, utan det var ju här efter 1912. Han ställde ju upp då för någonting som kallades för Progressive Party. De hade en älgtjur som symbol, därför att Roosevelt hade sagt att han kände sig stark som en älgtjur, och så är det någon som skjuter honom, men att han har ju en massa papper i bröstfickan inklusive det där talet, så han tar ju fram det där talet och liksom försöker torka bloden av det och hålla det där talet i alla fall, för han är inte så svårt sårad, men att det är ju ganska det är ganska tufft ju. Om vi nu uttrycka saken milt.
Både det som Trump också har varit president och sen blir skjuten mitt i tal och står liksom, det är så likt, och då man tappar ju inte röster på det, kan man tänka sig. Att båda de sakerna.
Nej, man framkommer som den här hjälten eller martyren eller vad som är villig att offra sig för USA, så att det där är...
Men är det så att Roosevelt då får han vinner vissa delstater?
Han vinner en del delstater, ja. Men att han...
Och det är väldigt speciellt. Har vi någon, kommer du att berätta om fler sådana som gör det?
Ja, finns det liksom, för att Roosevelt blev ju tvåa, så att det är klart att han får ju några delstater.
Ja.
Det är ju Taft som blir trea, men ändå får några enstaka.
Ja, men egentligen är ju Vem räknar vi här då som den tredje kandidaten? För det är väl Roosevelt som är den tredje kandidaten?
Nej, inte sett i resultatet för att...
Nej, det är det inte. Men att han är ju inte det parti. De
nej, men det är toaktat så att om vi gör en rangordning att titta på de som inte blev ett eller två av vilka som fick bäst rösta, så det är ju helt klart Taft, för att han får ju färre, mindre röstandel av liksom sett i väljarkåren och även betydligt mindre röstar sett i elektorsröstarna helt enkelt.
Just det, men Taft förstås vinner ju också delstater, så att fortsättningsvis är frågan också att finns det då fler tredje personer som Taft nu som också vinner delstater, och det kommer vi till igen.
Men det finns några, men de är ju inte många helt enkelt, men att det finns en del saftiga exempel, och det är ju trots allt snart 250 år av historia vi har att tillgå helt enkelt.
Fantastiskt. Men okej, så Taft number one, och det är då beroende på att T.R. är med och sen Wilson vinner. Så Taft är den tredje, fast han är sittande president. Mm. Helt intressant. 23% bara. Vad har du att bjuda på som nummer två?
Ja, det är en annan sån här person som vi har bekantat oss med via den här serien Mr. President. För det är då Millard Fillmore som hade varit president. Han blev ju vicepresident åt Zachary Taylor efter valet 1848, men Taylor dör 1850. Fillmore tillträder och är ganska misslyckad helt enkelt. Sen ställer han upp 1856 för något nytt parti som egentligen hette American Party, och han får 22%, så att han får nästan lika mycket som Taft. Men det där är det samma, att han vinner bara i någon enstaka delstat. Och han är ju historisk på så tillvida att han är ju den senaste presidenten som inte hörde till vare sig republikanerna eller demokraterna. För att han hörde ju till det Whigs-partiet som var aktuella då före det här republikanerna kommer in i bilden.
Just det. Ja, för det fanns inte för
precis. Men att det där partiet Whigs så föll ju glömska och dog ut. Bland annat för att Fillmore inte var så bra president helt enkelt. Men sedan då så ställer han upp för det American Party, och här det är en sån här märklig rörelse. För att de kallades i folkmun för Know-Nothing Party, alltså Vet Inget-partiet. Och de hade en högst besynnerlig, jag vet inte om det tedde sig logiskt ens på den tiden, men de hade en märklig strategi som gick ut på att deras sympatisörer skulle hålla låg profil och inte berätta så mycket om deras parti om de blev tillfrågade, utan säger att ja, jag vet egentligen ingenting, men de är bra typer. Jag menar, det är ju högst besynnerligt ungefär att, ja, men vad vill ni göra om ni kommer till makten? Ja, det berättar vi sen.
Ja, men tydligen var det ett relativt vinnande koncept.
Ja, nog en kort tid, men det som de profilerar sig med så var att de ville stoppa invandringen. Det kan man ju gissa sig till av det American Party, men att det som är lite speciellt med det, att om man tänker sig invandring idag, så är det ju då av svartmuskiga människor med kaftaner ungefär, men här var det ju irländare som det var frågan om. Ja, de var katoliker och man var rädd att de skulle få för mycket att säga till om helt enkelt.
Jo, precis. I vår tid är ju de mycket mer assimilerade, kan vi tycka.
Men
det var en befolkning som liksom inte blev helt accepterad i USA.
Nej, det var ju just liksom nog B-gänget på den tiden i ögonen på vanligt folk. Men
när han ställer upp i The American Party då 1856 och får 22%, finns då republikanerna?
Jo, för de hade grundats, tror jag, 1854. Så att 1856 så ställer de upp en som heter John Fremont. Det är första gången, det där är det första valet var republikanerna har en kandidat med. Och sedan gången efteråt så vinner ju Lincoln, så han blir ju den första presidenten från det där partiet. Men det är ju så att i den där, just med de där Know-Nothing Party, så om de nu de höll ganska låg profil i den där slaverifrågan, vilket ju var konstigt så tillvida att jag menar, det var den tidens stora fråga, men att det verkar så, eller bedömare som nu har fördjupat sig i det där, så verkar tro att de ändå slöt upp bakom Lincoln vid följande val, för att då fanns de inte längre.
Nej, just det. Precis, det var en tillfällig grej det där.
Så om vi svänger lite på det hela så att det var ju inte bara republikanerna som var ett sprillans nytt parti vid valet 1856, utan också de där American Party eller då Know-Nothing Party som de ofta kallades och även kallas idag, har jag märkt i, om man läser böcker om amerikansk historia, så det är inte sagt att det ens står nämnt att de egentligen hette American Party, utan det är det där Know-Nothing som på något vis har fastnat.
Ja, just det. Men ja, vilket av dem ska överleva och så blir republikanerna då?
Jo, vilket nu är helt naturligt eftersom det var slaverifrågan som det, jag tänkte säga jäste kring, men det kokar ju omkring helt enkelt.
Ja, visst, uppdelningen sen. Men så den första då, en sittande president, Taft, och sen den andra, Fillmore, 1856, är en före detta president. Om man då går till trean, då får vi hoppa långt fram i tiden och in en person som inte alls blev eller var president, eller hur?
Hade det varit president? Ross Perot, som många av våra miljontals lyssnare säkert kommer ihåg, för att det var ju 92 och 96 som han var med och han fick ju 19%, vilket ju, jag tänkte säga ofantligt mycket, men det räcker ju åtminstone för att landa på tredje plats här. Men att där, de var ju spridda över hela landet, hans väljare, så att han var ju inte ens i närheten att få några elektorsröster. Och sen faktiskt så, beroende om man skulle vilja göra den här listan längre, så skulle han kunna platsa på lite längre ner också, för att 1996 sedan så fick han 8% av rösten, och det är ju inte heller fy skam i ett sån här jämförande perspektiv. Men att som du sa, så det här är ju då mera modern tid jämfört med de här båda föregående, och det här är ju det här valet då George Bush den äldre, pappa Bush, så försöker bli omvald och få se sig slagen av Bill Clinton. Men då hade vi ju en orsak. Ja, men här är vi ju igen inne på det du sa, att liksom spelar någon roll att de är med. Och jag nämnde den här Ralph Nader, så för att nu ta ett så färskt exempel som jag kom på, så kontrade de med det 1912, som förstås är ett ännu bättre exempel, därför att det rör om i grytan ordentligt. Men även Ross Perot, så han tog ju antagligen fler röster av Bush än vad han tog från Clinton. Det där går väl inte att bevisa, men alltså det här är inte något som jag hittar på, utan det är ju nog så som bedömare säger helt enkelt. Så att grejen är att jag undrar om, eller jag och många annan undrar om Bill Clinton någonsin skulle ha blivit president om inte den här killen skulle ha varit med.
Ja, för Clinton var ju rätt okänd, han dök liksom upp bara plötsligt, och så kommer Perot då, men ligger Perot alltså ganska nära Bush då, så det betyder att vissa väljare väljer honom?
Närmare eller i alla fall, alltså du vet, en sån där self-made man, och det var en sån där som konstaterade att han har nog minsann åstadkommit fler arbetsplatser än vad någon politiker någonsin har gjort, och du vet det där snacket, så att det går bättre hem bland republikanerna som är mera för sånt kanske. Men där är ju, alltså jag var ju i USA då på flera månader under våren 92, och då var det ju jämnt mellan de där tre.
Precis.
Så Perot så kunde jag alltså toppa vissa opinionsmätningar en del gånger. Och sen då så, ett ut tre så hoppar han av valkampanjen där någon gång under sommaren. Och då tänkte väl gemene man att den har ju något skelett i garderoben av något slag, att de har något på honom. Nå, ett och tre så dyker han upp på nytt.
Ja.
Att han toppar vissa opinionsmätningar, sen hoppar han av, och sen då så dyker han upp på nytt efter några veckor. Och då frågar man, vad håller du på att yra med här? Och så kommer det, alltså det lät så genomskinligt så det var inte klokt, för att då berättade han att han hade öppnat posten, och så var det en liten flicka, Mary, 12 år, från Maryland eller vem det nu var, hade skrivit ett brev åt honom var han blev så rörd, för att det var, du vet, sådär, snälla farbror, du måste vara med, för att de andra är så dumma, och så tänkte han att han vill ju inte svika henne, så han pytsade ut en del miljoner till saken hör att han bekostade sin egen valkampanj också, så det var ju ett ganska sådär dyrt äventyr.
Beslut. Ja, ja, han fick inte några donationer.
Nej, 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 kanske han fick något, men att det hette ju nog att han stod för fiolarna själv. Och, och det här han, ja, och så att sen var han ju med på nytt 4 år senare, då fick han ju strax under 10%. Då var han inte obunden, utan då hade de grundat ett parti som hette Reform Party. Och,
ja, ja.
Och Trump var väl inskriven i det där partiet i något skede och påtalad som presidentkandidat då följande gång, men att det ebbar ju ut allting där.
Alltså 2000?
Ja, 2000 jämt måste väl ha varit.
Men alltså Perot så lyckas ju rätt bra också den här andra gången måste jag nog säga.
Jo
då,
jo.
Det är ju uthålligt.
Jo,
alltså,
jo, alltså de är ju nog, det är ju typ något dussintal som har fått av de här som inte har varit med de två starkaste, så det är väl ungefär dussin som har fått fler röster än vad han fick 1996. Så att det är ju en, så att vi säger att han inte skulle ha varit med 92, men varit med 96 och fått nästan 8%, eller nästan 10%, så han hade väl 8% tror jag, så då skulle han ju vara ihågkommen för det, men att du hamnade ju förstås i skymundan tack vare att han klarade sig så jättebra den där gången innan.
Ja, det är otroligt spännande de här tredjeplatserna. Jag har i alla fall glömt dem, men du har rätt i att man kommer ihåg Nader, man kommer ihåg Ross Perot när du nämner dem, att de var ju aktuella under själva den här kampanjerna då förstås. Men den första vi hade här var ju Taft 1912, och det var ju en sittande president. Och sen hade vi nummer två då, Fillmore, som hade varit president i 1856. Och så kommer då Perot som är med två gånger, men i första valet han var med så fick han 19% och hamnade då på tredje plats av de här tredje kandidaterna som har påverkat. och bara för att upprepa, vilka av de här påverkade också valet? Då har vi sagt att det gjorde nog antagligen, ja, inte Taft i och för sig, men det var en påverkan av en tredje kandidat där. Och i Fillmores fall påverkade han valet egentligen? Han
fick Nej, jag tror inte det egentligen faktiskt. För att det verkar nog inte ha, det finns inte någon spekulationer kring, eller klart spekulationer finns alltid, men att det är nog inte på grund av det som tycker jag som det där valet är ihågkommet egentligen.
Nej, precis. Och sen då Perot då 92 med 19% som eventuellt gjorde att Clinton blev sen president. Alltså kan ha avgjort det. Men det vet vi inte, men det kan vara så. Ja. Det var tre stycken sådana här som Klaus har gått igenom med oss. Och vi ska återkomma nästa avsnitt och då ska vi gå igenom ett antal till. Lyssna på oss då så fortsätter vi genomgången av tredje kandidaterna. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.